Välkomna till krimpoddarnas krimpodd Över min döda kropp med mig Anna Jinghede och
Lena Ljungdahl.
Ja, Lena.
Det är första avsnittet, säsong ja. Två.
Yes.
Jag la ju ut på Instagram, jag tänkte mig inte alls för. Du märkte nej. Ju vilket jävla
ja,
skrik
ja.
Det blev.
Din felskrivning ja, där.
Nej, men det var ju inte felskrivet. Nej. Det här är sista avsnittet för säsongen. Ja. Och det var ju såhär, nej!
Nej.
Det var inte alls meningen att locka fram det. Så vi, i samma andetag satt ju du och jag på varsitt håll och bara, nej men alltså det kommer ju avsnitt ett, säsong två. Det var ganska roligt. Det är ett tecken på kärlek.
Ja, det är. Ja. Det var jättehärligt.
Men vi avrundade säsong ett.
Ja.
Varför det är 13 avsnitt vet jag inte, utan det är tydligen så det är. Och ja. Det var vår klippar Magnus som bara sa, nu har vi gjort en säsong.
Det är ju en klar begreppsförvirring ja. I poddvärlden. Så här, vad är en säsong?
Ja.
Det är inte det är vår oklart. Eller höstsäsong,
nej.
Det är inte en termin. Ja. Det är inte, ja.
Men jag tänkte faktiskt ge mig på att sammanfatta säsong ett.
Nej, vad roligt. Eller, ja, du vet jag inte.
Jag vet inte. Jag tar fram mitt papper.
Aha.
Jag kommer göra det på rim.
Nej, ah, vad spännande.
Avsnitt för avsnitt.
Okay.
Lite frågan om vi ska be någon klippa in avsnitt ett eller två. Men jag kör bara, det kommer visa sig vilket som är vilket.
Jag är lite nervös. Är det? Jag ser det.
Ja, men jag måste... Jag testade på min man igår. Och han tyckte det var kul. Vi kör. Säsongen startade med gasen i botten, med både Annas och Lenas heder i potten. Det var mycket att lära med mikrofoner och lurar och en svettig klippare som i Los Angeles klurar. Vi lärde känna varandra sämsta och bästa och både vi och lyssnarna längtade till nästa. Det var ormen som försvann och ledde till letande lite grann. Vi pratade kidnappning, försvinnande och kroppar som tas upp medan Anna undrade om ett yttre befäl var en mupp. Benet i gropen var 1,40 långt och om det skulle få in i en människokropp hade det blivit jävligt trångt. Vissa tycker att knark är bajs, men Anna berättade om närheten till bajs. Lena rullade in en tös i en matta med ränder och odontologen ondgjorde sig över ofräscha tänder. Det uppdagades att haschtomten nog är klimatkompenserad då odlingen i farmors garderob är närproducerad. Vi diskuterade smuggelligans sjuka ovett och vem som är ansvarig för hundens rövbett. Lena filosoferade över tidelag och andra idiotheter medan Anna var på bettet och fann en taxameter. De som inte har lyssnat fattar inte nu, men då får de gå tillbaka.
Ja, det är precis.
Varsågod vidare. Här blev det snuskigt med kladd hit och dit. Blod och kiss, sekret och människoskit. Äckelflaggan fick hissas ända i topp när vi pratade om allt som kan lämna en kropp. Det blev slagsmål på schemat och smärta var temat. Anna blev kastad och ryggen fick punka. Lena pratade om hur vår hjärna kan funka. Med hjulen för dörren vandrar vi minnenas allé. Självmord, galenskap och knasbollar på sne. Tomten hamnar under vår lupp och vi fann att han både är psykfall och mupp. Anna gick lös på seriernas värld och CSI-metoden ej duger för en lärd. Även poddarna fick sin känga av oss som utan kunskap och hänsyn på kända fall går loss. Mm. Varför är en termos viktig och hur ser framtiden ut? Stämmer att Anna återigen ska bli snut? Vad gör en spanare när ingen ser? Vi svarar på dessa frågor och många fler. Döden kom på besök som den verkar göra så ofta. Anna försökte förklara hur ett lik kan dofta. Hennes förmåga till andning och tal tog stopp när Lena beskrev vad som sist lämnar vår kropp. Lena spanade i skogen och jagade en man. Hon letade efter hunden Buster som återigen försvann. Det dög inte med keps och lösnäsa bara. När fräck och mentalt spänstig behöver man vara. Vi pratar om minnet och hur vittnen kan vara, samt om Gunvalds metoder egentligen är så bra. Att avslöja lögn är en skola för sig och att förhöra ett barn är en helt annan grej. Könsorden flödade ur våra munnar och språkvården sitter nog på Noa och hummar. Snutslang, förkortningar och typisk jargong fick avsluta våran första säsong.
Ja, men fy fasen!
Jag flossar lite här.
Jag går emellan med floss.
Men vi var ju gäster i podden Allt du velat veta med Fritte Fritzson. Mm. Och där hade han ju tema Allt du velat veta om brottsutredning. Mm. Det är ett ganska brett ämne.
Ja, det låter sig liksom inte avhandlas på en timme.
Vi flög ju över.
Ja,
och det gjorde vi med bravur.
Ska jag säga. Det
är intressant att se vad han har fått för reaktioner. Mm. Men jag tänkte faktiskt, eftersom det var jag som valde dagens ämne, att vi skulle gå kanske lite djupare i en brottsutredning. För vi sa ju det att den här podden är ömsom roligt, ömsom anekdoter, men också en del fakta. Mm. Man ska lära sig något.
Ja.
Så att jag tänkte att vi ägnar oss lite åt brottsutredning idag.
Ja.
Från A till Ö.
Yes.
Och vissa delar kommer få ett eget avsnitt för att det är för mycket. Om vi ska börja med, vad är egentligen polisens uppdrag?
Mm.
Och då är ju det väldigt generellt, men att minska brottslighet och öka trygghet.
Ja.
Ja, men har du gjort det i din karriär?
Ja, det vill jag väl påstå. Inte jag ensam, utan polisarbete är ju, som vi har pratat om tidigare, ett lagarbete. Så att en enskild insats kommer nog inte göra någon... Ja, i och för sig, det kan nog bidra till ökad trygghet för den enskilde såklart. Men jag menar, tillsammans så kan man ju påverka det här i ganska stor utsträckning om vi gör det vi ska och det vi är ålagda att göra. Och inte så mycket annat.
Mm. Och en stor del av brottsutredning är ju det som kallas för förundersökning. När jag var polis och ungefär, jag kommer inte ihåg vilket år det var, men jag var på rivkommissionen, då fick jag ju gå förundersökningsledarutbildning. Och det gör man ju för att bli behörig FU-ledare.
Yeah.
Att få inleda förundersökning och att leda förundersökning. Det får inte vem som helst göra.
Nej.
Och vad är då en förundersökning? Jag tittade lite historiskt. Historiskt sett så var det en förundersökning är liksom en undersökning som sker innan det går till domstol.
Ja, en förundersökning.
Ja, historiskt sett så var ju hela utredningen i domstol. Alltså den började med domstolen. Så att där, gjordes ingenting innan. Det är inte jätterättssäkert.
Nej.
Man har inte chans att förbereda sig och din kriminaltekniska skola blir ju lite tilltuffsad.
Ja,
då.
Det blir den ju. Får jag fråga, hur långt tillbaka är vi?
Ja, men vi är långt tillbaka. Ja. Men så som lagboken och så som förundersökningen det är uppstyrt nu.
Ja.
1942 antogs rättegångsbalken. Och förundersökning fick därmed ett eget kapitel och det är kapitel 23 i rättegångsbalken. Det är inga hemligheter utan det är bara in och läs.
In och läs på.
Och när man, ni har säkert läst i tidningar, ja men förundersökning är inledd på mord eller förundersökning är inledd. Och det här med att inleda förundersökningen och syftet med det. Själva syftet är att utreda vem som skäligen kan misstänkas för ett brott. Och om det finns tillräckliga skäl för åtal.
Ja, tillräckliga bevis eller skäl.
Och ett tredje syfte med förundersökningen det är att bereda målet så att en huvudhandling kan ske på ett rimligt sätt.
Precis.
Och där har jag en anekdot eller en tanke. Jag var med i ett större ärende som skulle dras i rätten. Alltså åklagarens utmaning att göra en förundersökning, ett helt förundersökningsprotokoll, det kan ju vara tusentals sidor.
Visst.
Att göra det, att göra framställan rimlig i rätten. Och då kommer det människor som, jag vet ingenting.
Nej.
Jag har inte varit med från början, jag vet inte var det kommer från. Men när ni bereder så ska jag förstå vad det är som har hänt. Och då pratar vi om ett gäng nämndemän i tingsrätten.
Ja.
Har du några erfarenheter av dem?
Nej, egentligen inte.
Nej.
Faktiskt.
Jag kan ju tycka att det är lite sissodär på tingsrättsnivå. De kan ju typ falla i sömn.
Ja, jag det var det som slog mig när du frågade om jag har någon erfarenhet. För det har ju hänt faktiskt.
Sitter och slaggar.
Ja, att man, och det är ju inte
rätt säkert.
acceptabelt. Nej. Alltså. Det är inte okej. Okay. Och jag vet i något mål, då var det en som svimmade för att det var så ja, men otäcka liksom, eller laddade beskrivningar av en gärningsbeskrivning som var så uppfattades väl så pass otäck. Oj. Eller ja. Så
att vederbörande
svimmade av. Ja, precis. Man fick tillkalla ambulans och det blev väldigt dramatiskt.
Det är en utmaning.
Det kan man ju inte rå för, ska vi understryka. Men somna kan man faktiskt styra. Sömnen.
Mm. Och de, i tingsrätten så är ju inte de juridiskt tillsatta, man säger.
Nej, men exakt.
Nej. Så att det är ju, man kan säga vem som helst.
Det kan vara vem som helst, ja.
Ja, men det är liksom huvudsyftena med en förundersökning. Mm. Och när inleds en förundersökning? Ja, det är när det finns anledning att anta att ett brott har begåtts. Mm. Som är under allmänt åtal. Mm. Så jag tänkte att vi skulle prata lite om förundersökningen.
Ja.
Men det finns ett gäng principer som är... grunden i en förundersökning och som är liksom en hygienfaktor för en rättsstat. Nu ska jag ställa en fråga till dig. Vet du vad det här betyder? Nullum crimen, nulla poena sire lege. Jag vet inte ens om jag sa rätt.
Är det här inget straff utan lag?
Ja, bra. Grunden för legalitetsprincipen. Mm. Inget brott, inget straff utan lag. Mm. Det vill säga, det du gör, din gärning, det kan du inte straffas för om inte det du har gjort uppfyller rekvisiten i något av brotten som Precis. Står i vår lagbok.
Och det här är intressant och det här tror jag är något som många tycker är konstigt. Eller så här, man kan tycka att vissa handlingar och ageranden absolut borde vara straffbara. Men faktum är att de är inte det om det inte finns uttryckligen i lagbeskrivet. Nej. Och att kraven eller rekvisiten som du säger är uppfyllda.
Förutsättningarna.
Ja.
Ja, och det kan jag förstå. Jag kan förstå, för när man får, kanske följer ett känt medialt fall när man tycker att man har mycket ingångsvärden och sen så får man läsa sen att personen är friad och man blir fly förbannad. Hur i helvete går det till? Och då folk börjar skrika systemkollaps fruktansvärt för de anhöriga, fruktansvärt för offer, målsägare och så vidare. Men själva straffrätten är ju så att varje brott har ett gäng med rekvisit, ett par förutsättningar som ska vara uppfyllda för att det ska kunna bli det brottet. Och faller ett av dem eller fler, då kan det inte bli det. Nej. Men det är inte sagt att människan har inte gjort det här hemska, vidriga, kriminella. Men det är liksom inte uppfyllt alla rekvisiten. Eller att utredningen inte har kunnat fylla upp dem. De kanske är det, men man hittar inte bevisen. Mm. Eller bevisen inte tillräckligt starka. Och då har vi ju det i Sverige. Då ska det frias.
Ja.
Och det förstår ju vi. Att det kan skava.
Ja, men rejält. Det är klart att det gör.
Men det är bara att jämföra med vad hade hänt om vi inte hade haft legalitetsprincipen. Nej. Den verkligheten vill ju ingen leva i.
Det är ett scenario man inte skulle vilja uppleva, nej.
Sen har vi den här oskuldspresumtionen. Och det var vi inne på innan, det är ju alltså att innan du är dömd skyldig så är du oskyldig.
Ja.
Och det är väl också en rimlig...
Det är rimligt, men det kan också vara svårt att förhålla sig till, såklart. Det är lätt att man blir känslomässig. Och jag tänker på det du sa här med att media har en viss roll i det här. Det är väldigt lätt, som sagt, att bli känslomässig och dra slutsatser och så i skuldfrågan innan det är avgjort i domstol. Men det ska man alltså inte göra.
Nej, och man kan ju också bli dömd i media. Fast du är inte dömd i domstol.
Exakt.
Och även om du blir friad så är ju den mediala domen, den är ju forever.
Ja, visst.
Yes, och sen har vi det här kontradiktoriskt förfarande. Alltså, och det utgångspunkten är att ingen får dömas ohörd. Så man har rätt att bli hörd. Att få ta del av allting. Jag har rätt att få juridisk hjälp. Vi ska kunna bemöta bevisningen emot mig om jag är misstänkt. Och jag ska också kunna få komma med egen motbevisning. också en rimlig princip,
ja, verkligen,
i ett rättssamhälle.
Mycket rimlig.
Objektivitetsprincipen, och den tror jag inte många tänker på, som tror att en förundersökning går ut på att hitta allting som talar emot det misstänkta. Mm. Men faktiskt så ska också omständigheter som talar för.
Ja, det är ju lika viktigt. Verkligen. Och det blir väldigt påtagligt i min yrkesfunktion faktiskt, ja, som kriminaltekniker. Nej, men alltså, där har man ju ofta ett beskrivet scenario utifrån förhör om hur en händelse eller ett händelseförlopp ska utspela sig. Det är inte alltid man har det. Ibland så får man ju liksom objektivt bara gå in och försöka utvärdera de faktiska omständigheter som finns eller som man kan iaktta, så att säga. Men det är ju inte ovanligt att man gör iakttagelser då och säkrar spår till exempel som talar till den misstänktes fördel.
Mm. Och då kör inte du tippex på det?
Nej, naturligtvis inte. Det är ju oerhört viktigt att det också presenteras och framställs objektivt för att sen värderas i rätten.
Och sen har vi hänsynsprincipen. Mm. Att de som arbetar med utredningen ska göra det med diskretion. Att ingen får i onödan bli utsatt för några olägenheter. Tider och sådär. Men att ha god hänsyn.
Mm.
Och sen skyndsamhetsprincipen då.
Mm.
Att en utredning ska gå så snabbt som möjligt.
Ja.
Det är svårt ibland.
Ja, det är det ju. Av flera skäl.
Mm.
Det kan handla om, ja, om jag talar från mitt perspektiv, analyser som man väntar på, som är oerhört viktiga för att kunna liksom få förundersökningsprotokollet, alltså hela utredningen,
fuppen
färdig.
Ja.
Det kan handla om sådana saker.
Och i vissa fall så är det ju liksom särskild vikt vid skyndsamhetsprincipen, när man utreder unga till exempel.
Ja, precis.
Det ska inte ta för lång tid. Men prioriteringsordningen kommer ju in här också.
Mm. Och resursfrågan.
Resurs
faktiskt.
Och prioritet avgör ju.
Mm.
Ja, men det är i alla fall grundläggande principer som styr hur en förundersökning ska bedrivas.
Och de här principerna ska vi ju vara oerhört stolta och tacksamma för.
Och rädda om.
Och rädda om, precis. För det är inte så att de finns i alla delar av världen.
Nej. Såg du det? Att Sverige kom etta på listan över länder med högst anseende i världen.
Nej,
Forbes kom ut med sin lista.
Sett till vad?
Reputation, alltså korruption, etik, moral, ekonomisk stabilitet och så vidare. Mm. Sverige etta. Sen tror jag var Schweiz, och sen kom typ Finland och så vidare.
Mm.
Det är ganska roligt att trycka upp den listan i ansiktet på folk som står och skriker systemkollaps och att allting är helvete.
Ja,
och vi är också etta i världen.
Men sen tror jag så här, historiskt så har ju Sverige också legat i framkant i jämställdhetsfrågan, i barnrättsfrågan, vi var först i världen. Ja, men alltså, det här med föräldrabalken som vi fick 79 och ratificera barnkonventionen och allt där. Det är ju otroligt egentligen när man tänker efter. Ett sånt litet land som Sverige, menar jag, som är världsledande.
Det är många som kikar på oss och ser hur vi gör. Mm.
Jo,
och det ska vi vara stolta för.
Ja, men verkligen.
Ja, men sen går vi in på vilka berörda personer. Det här tycker jag är intressant vad det gäller brottsutredning.
Mm.
Svensk polis har ju 350 olika funktioner.
Ja.
Så ni som funderar på, ska jag söka polis? Finns det något för mig?
Finns...
Jag skulle säga svaret är ja.
Chansen är ganska stor.
Du kan hålla på med nästan vilka konstiga intressen som helst och hitta ditt gebit.
Mm.
Men i en brottsutredning, då är ju väldigt många involverade.
Mm.
Hur får kriminaltekniken, hur kommer ett förundersökningsprotokoll till ert bord och hur får ni en beställning på att ni ska utföra någon form av åtgärd?
Det är lite varierande, men ofta så kommer det ju via en förundersökningsledare.
Mm.
Alltså en begäran om en viss undersökning. Mm. Sen ibland kan det ju komma, rutinen är just nu sån att yttre personal direkt själva kan skriva en begäran mitt i natten. Till exempel på en beslagtagen kniv i anslutning till en grov misshandel till exempel.
Mm.
Men vi vill ju gärna att den ska ha passerat en förundersökningsledare som kan utvärdera liksom vikten och nyttan med de undersökningar som begärs. Och det är ju för att vi ska kunna jobba med bara det som är relevant och som kan leda en utredning framåt.
Mm.
Vi får en formell, en begäran.
Ja. Det är inte ni som går in i en brottsutredning och säger här ska vi in och grotta.
Nej, det är inte.
Nej, och för att leda ut det här, för ibland det finns ju en förundersökningsledare. Jag brukar säga att en förundersökning, det är som en båt på ett hav. Mm-hmm. Den behöver en kapten. Det, ja. Och det finns bara en. Det måste finnas en. Rent juridiskt så måste det finnas en förundersökningsledare. Det finns ingen sån här förundersökning som flyter omkring själv på havet. Nej. Utan det behöver vara en. Och sen så kan det, kaptenen kan ibland vara polis, ibland åklagare. Och det, så står det då i våra lagtexter, styrande dokument. Och då finns det lite förutsättningar för att inleda FU. Då sa jag det här att anledning och antag och att brott har begåtts som är under allmänt åtal. Och sen finns det de här formella förutsättningarna. Och då är frågan, när är det polis och när är det åklagare? För ibland kan du då få en begäran från en polisiär förundersökningsledare. Och ibland kan begäran komma från en åklagare. Och vad är det då som avgör om det är polis eller åklagare som är chef, kapten?
Ja, det här är ju inte alltid självklart.
Nej.
Liksom vad som avgör, inte ens för oss som jobbar i den här verksamheten. Men det handlar ju om bland annat beskaffenheten på, ja, på brottet. Så att brott med enklare beskaffenhet efterleds av polisiär förundersökningsledare och övriga av åklagare. Det är ju en grund. Och sen är det ju det här med vissa brott som alltid ska direkt åklagarledas. Jag tänker på våld i nära relationer till exempel.
Unga. Sexualbrott, vissa.
Precis.
Man kan tänka så här att är man osäker så kan polisen alltid skicka förundersökningen till åklagaren för bedömning. Sen kan åklagaren alltid säga, nej, jag bedömer att polismyndigheten klarar av det här, skicka tillbaka den. Så är man osäker kan man låta det prövas. Men grunden är precis som du säger, enkel beskaffenhet. Om det är inget, om det är såklart fall, inget krångel, ganska eller lindrigt brott om man säger så. Eller om det inte finns någon misstänkt. Då kan det vara av svår beskaffenhet. Men det kan ju vara ganska grova brott.
Absolut.
Men så länge det inte finns någon misstänkt så kan man skita i det.
Just det. Men då ska man ju tillägga också att när det finns en misstänkt,
då är det direkt.
Då ska det över till åklagare.
Och så fort det är särskilda skäl, någonting krångel, då är det åklagaren. Och just sen kan åklagaren själv bestämma myndigheten om den ska tillbaka till polisen. Och även om det är en åklagarledd förundersökning så är polisen den utredande. Så då snackar vi teamwork.
Ja.
Alla ärenden som jag hållit på med sista åren när jag jobbade med grova brott så var det ju en åklagare som var förundersökningsledare och så var det en polisiär utredningschef som hela tiden satt i möten, vad ska göras och så vidare. Och som styrde resten av utredningsgänget. Så det var den polisiära utredaren som mycket jobbade med oss spanare till exempel. Nu ska vi göra det här. Vi behöver täcka upp det här. Sen finns det en massa andra berörda personer. Vi kan ju ha vittnen. Och att höra ett vittne, det är ju alla som har gjort en iakttagelse som kan ha betydelse för utredningen. Och det är inte bara ögonen, utan det kan vara lukter, det kan vara hörs. Det behöver inte vara att du har sett själva brottet, men du kan ha gjort en iakttagelse någon runt om som kan ha betydelse för utredningen. Även barn kan vara vittnen.
Och de kan ju ofta vara väldigt värdefulla vittnen, faktiskt. Jag tror att man kanske ibland underskattar barn som vittnen, faktiskt. Men jag menar, händelser i en bostad till exempel där det finns barn. Barn absorberar ju allt i princip. Och kan vara kronvittnen till ganska allvarliga faktiskt brott många gånger.
Och det pratade vi ju om i avsnittet om vittnen och förhörsmetoder, va?
Vittnespsykologi-avsnittet,
jag fick en, för då hade jag ju pratat med Nina. Jag fick en liten rättelse som jag skulle vilja dra här. Som... vi pratade om där, gällande barnahus. Jag sa ju att man kunde åka och hämta barn på förskolan för att de skulle bli
förhörda
och utan att hinna bli påverkade. Hon ville notera, förstärka, att det är liksom inte polisen. Det kommer inte in två poliser i uniform till förskolan, utan det kan vara advokaten, alltså målsägande beträde eller särskild företrädare för barn. Och sen så en pedagog från förskolan som känner sig trygg med. Så ifall det är någon som fick ont i magen att ska komma in liksom kling och klang och rycka upp själva metoden är bra för att de inte ska påverka, mm, men de har tänkt till så att det sker, ja, under de allra mest ordnade formerna.
Och det där sker ju, det är inget som sker bara så här plötsligt. Nej. Utan man planerar ju verkligen, ja, för en, mm, sån hämtning. Ja.
Och vittnen då, de har ju inget sanningstvång om det inte är i rätten.
Nej. Precis.
I rätten så vittnar vi ju under ed.
Mm.
Men precis som du och jag gjorde. Mm. Misstänkta och målsägande gör det inte.
Nej.
De får ljuga.
De får ljuga fritt. Ja. Jag tänkte bara, kan vi hoppa tillbaka till, du nämnde det här med allmänt åtal. Mm. Och jag tänker att det är ett begrepp som kanske inte är känt för alla. Ska vi försöka utveckla det lite?
Ja, när en förundersökningsledare ska inleda en förundersökning då, om det är ett brott som har begåtts, förövats. Allmänt åtal, det är skillnaden. Motsatsen är enskilt åtal.
Mm.
Och då behöver inte förundersökningsledare, utan då är det personen själv som är drabbad.
Mm.
Och egentligen är det väl så att det är egentligen bara förolämpningsbrotten.
Mm.
Förtal, alltså ärokränkningsbrotten som inte är under allmänt åtal.
Precis.
I princip alla brott är ju det. Där det är liksom påkallat ur allmän synpunkt att det här brottet ska göras en förundersökning om.
Precis.
Men om du inte känner dig förolämpad av mig, så är det dumt om en annan person säger att nu är du borde vara lite förolämpad just nu.
Mm. Ja, och förenklat kan man ju säga, om vi tar den här brottstypen som jag ofta återkommer till, våld i nära relationer, så behöver ju inte en målsägare själv framställa liksom något anspråk på något straff för någon. Med andra ord, behöver inte vilja anmäla och fullfölja i en
utredning. Kan till och med vägra. Mm.
Men eftersom det är ett brott som lyder under allmänt åtal, så kan polisen i alla fall undersöka och åklagaren kan väcka åtal.
Mm. Mm. Bra. Och sen så, varför heter det målsägande?
Det är ju intressant.
Ja, det är ju inte så att det är den person som äger målet.
Nej, och det heter inte heller målsägande, som många tror.
Jaha, man säger någonting om
jag
målet.
Jag hörde ibland att, ja precis.
Målsägande,
att
man kan, Nej, men det var ju, historiskt så var det ju den enskilde, den drabbade som ägde målet.
Som ägde
som
målet,
bestämde att nu ska det bli rättegång och så drar det här. Men så är det inte längre.
Nej.
Så ett och samma brott kan ha 12 målsägande. Och sen så har vi ju då såklart de misstänkta och försvar och målsägandebiträde. Men vet du vad, Anna? Jag tror att vi behöver egna avsnitt för det här.
Ja, vi kanske skulle köra ett rättegångsavsnitt.
Ja, vi kör ett rättegångsavsnitt.
Mm.
Och sen så kanske till och med ett försvarare och åklagaravsnitt.
Ja,
det finns så himla mycket roligt att säga om det. Dynamiken däremellan och samarbetet.
Ja, men det är spännande.
Mm. Vad har vi mer? Men sen har vi ju de här olika beviskraven.
Mm.
Vi har ju fri bevisprövning i Sverige. Vad betyder det?
Ja, det betyder att man får egentligen framlägga vad som helst som bevis.
Mm.
Och att det värderas.
Ja, till skillnad från andra länder.
Ja, precis.
Det finns väl ett par olika serier där man har sett i rättegången att de har listat ut att det här beviset har ni kommit fram till.
Ja.
Ni har gjort en husrannsakan som ni inte får, och det ni hittade där får de helt enkelt bara lämna därhen. De säger stryk det, det får inte vara med. I Sverige har vi fri bevisprövning. Det vill säga, vi kommer beakta det du tar fram med bevis, hur ni än har kommit fram till det här beviset. Och sen finns det då lite olika beviskrav. Och här är ju begreppsförvirring å det grövsta. Och det ser jag nästan varje dag i nyheter.
Mm.
Alltså det här med sannolika skäl och skäligen misstänkt.
Ja,
det
är sagolika skäl.
Sagolika. Han är häktad på sagolika skäl.
Ja.
Det skulle man ju vilja bli.
Ja.
Men det högsta som vi använder oss av, det finns högre. Men det högsta som vi använder oss av i svenska juridiken, det är det här ställt utom rimligt tvivel.
Och där handlar ju alltså om misstankegrader, kan man säga.
Och det används ju i rätten. Det är då svensk domstol kan säga att du är skyldig. Mm. Det här är bevisat och det kommer bli en dom. Då är bevisgraden så pass hög att det är ställt utom rimligt tvivel.
Mm.
Under det så har vi tillräckliga skäl. Och det är det som åklagarna använder sig av för att kunna väcka åtal.
Ja.
Det ska finnas tillräckliga skäl för åtal.
För åtal, ja.
Jag kan tro mig få en fällande dom på detta.
Mm.
Det är inte taget i luften helt enkelt.
Precis.
Under det har vi sannolika skäl.
Mm.
Och det används när det kommer till häktning.
Mm.
Häktad på sannolika skäl. Det är liksom den starkare misstankegraden mot person.
Mm.
Skäligen misstänkt. Det är då lite lägre misstanke mot person. Och den har ju vi som poliser jobbat väldigt mycket med.
Ja. Och det beror ju på att den misstankegraden öppnar ju upp verktygslådan, ja, förenklat sagt. Och då menar jag att man får loss möjligheten att tillämpa tvångsmedel.
Ja, den får oss att börja veva i rättegångsbalkens 24-28 kapitel. Mm. För där har vi alla straffprocessuella tvångsmedel. Mm. De hemliga tvångsmedel som vi har pratat om, det är då vi får göra kroppsbesiktning på person, kroppsvisitation, vi får göra husrannsakan hemma hos människor, om de är skäligen misstänkta för ett brott.
Ja.
Mm. Det är inte godtyckligt.
Nej.
Så jag kan inte, det känns som att jag vill muddra dig. Mm. Det känns som att jag ska husa. Nej, du måste vara skäligen misstänkt. Just du måste vara misstänkt just nu för just det här brottet. Annars går det inte. Och här tar jag fram mitt jättelånga pekfinger när jag föreläser på polisutbildningen.
Mm. Och även nu vill jag
även
undersöka.
Även nu så viftar jag med det. Det är inte godtyckligt. Du kan inte åberopa något som har hänt historiskt. Det här. Kalle Kofot, det är ju en löskerman.
Mm.
Han gör vi husrannsakan hos varje gång han stoppar ut pipen utanför dörren.
Mm.
Kommer icke på fråga.
Nej.
Då blir det stränga ögat från, och jag skulle säga, förundersökningsledan är ju den som svettas här nu.
Mm.
För du kan inte hålla på och begå massa lagvidriga saker.
Nej, det går inte.
Det går icke. Sen har vi kan misstänkas, som är liksom den lägsta graden man kan använda mot person, och då egentligen så kan man hålla kvar någon 6 extra timmar på den. Det är inte så mycket mer som öppnas, det är inga andra tvångsmedel. Och sen har vi anledning att anta, som är det lägsta, och det är ju gränsen för att få inleda en förundersökning.
Ja,
nu tänker jag att våra lyssnare typ har stannat i steget, för det är så himla faktatungt nu.
Det är ju det, men det är svårt att belysa det här på ett annat sätt.
Tänk er som en trappsteg med olika saker som måste vara uppfyllda för att man ska kunna begå inskränkningar i människors friheter och rättigheter.
Mm.
Hade det inte funnits så här kravlistan, då hade det blivit väldigt godtyckligt, och det är ett samhälle som vi inte ska leva i.
Precis. Vem bestämmer då om någon är skäligen misstänkt?
Ja, det är ju polismannen som står där på plats.
Mm.
Och det är inte lätt. Ja, man kan säga så här att för att du ska vara skäligen misstänkt, ibland börjar det drabblas med så här procentsatser, det vill säga håll er borta från den. Jag brukar dra exemplet att om du kan övertyga din moster Karin om du bara målar upp de konkreta omständigheterna som den här situationen uppvisar, och moster Karin säger så här, nej men det låter väl rimligt att den här personen har gjort det.
Mm.
Utifrån de här omständigheterna som är konkreta och har en inte alltför ringa styrka, så tycker moster Karin att det låter ju rimligt som du säger.
Mm.
Det ligger ju ganska mycket i som talar för att det är på det här sättet. Ja. Någonstans där.
Nyckelordet är ju, det måste ju finnas någon konkret omständighet.
Det får inte vara subjektivt, det får inte vara en magkänsla. Men om du kan påpeka att det här händer på platsen, eller det här har hänt, så här såg det ut när vi kom in, och man kan liksom tjäna ner det till några konkreta omständigheter någonstans där.
Mm.
Men det finns ingen, JO har ju försökt liksom ringa in det här, vad är det som är skälig misstanke egentligen? Det är inte en hård och rak linje.
Nej, och man ska ju också säga att det är ju en skala som man kan dels gå upp i, men också backa hem i, eller backa ner i, eller vad säger man?
Ja. Backa hem.
Backa hem.
Mm. Ja. Ja, och det är ju en bedömningssport av rang.
Mm.
Men om du som polis kan visa på de konkreta omständigheterna där du tog ditt beslut och kan förklara det i text.
Motivera det.
Motivera, så ligger du bra till.
Mm. Mm.
Det här, nej men det kändes rätt, de brukar begå brott. Mm. Nej, det kommer icke duga.
Det gör det icke.
Det gör det icke. Mm. We'll be right back.
Och hur kan en förundersökning inledas? Vad kan vara startskottet för det?
Mm.
Jag tänker på att en person kan gripas, eller att en, så här, om vi backar tillbaka ännu längre, att en patrull kallas till en plats där ett brott har begåtts.
Mm. Som de tror. De vet inte än.
Precis.
Det är någon inte, har ringt.
Det är såklart inte klarlagt där och då alltid. Sen kan det ju vara det, mer eller mindre. Men visst, det är väl helt riktigt att formulera sig så. Men där och då så måste ju den här patrullen då först och främst bestämma sig för ett, har det begåtts ett brott?
Mm.
Två, vilket brott? Mm. I så fall. Det blir liksom de första frågeställningarna.
Och tre, redan där så ska ju polisen börja fundera på det brottet, vem är förundersökningsledare?
Ja.
De behöver veta blicksnabbt, är det här en polisiär eller en åklagarledd förundersökning?
Mm.
För det är det som avgör vilket nummer de ska knappa in på sin telefon när de vill ha beslut om husrannsakan, kroppsbesiktning eller vad det nu är.
De vill ha direktiv för den initiala utredningen.
Ja.
Helt enkelt.
Men olika ingångsvärden, det kan ju vara att någon har ringt.
Ja.
Det kan vara att någon går in på en polisstation.
Mm.
Det kan vara att man loggar in på polisens portal och skriver. Man kan ju göra en anmälan över nätet.
Ja.
Det kan vara att polisen stannar en bil.
Ja.
På grund av någonting. Mm. Det finns så många olika startskott.
Eller då kallas till en plats, ja.
Mm. Mm. Ja, och sen så då beslutas ju om det ska inledas en förundersökning. Och sen så, gången är ju att det skrivs en polisanmälan.
Ja.
Hur många polisanmälningar har du skrivit, Anna?
Oj, ja, det är ju ett antal. Jag var ju inte ute och jobbade så värst många år, men jag har ändå hunnit skriva åtskilliga. Och i mitt anletes svett tryckt på scrolllock.
Alla poliser som lyssnar nu bara,
De kan relatera. Mm. Det var ju nämligen så att fram tills för bara något eller några år sedan så hade ju polisen ett anmälningssystem, kan man säga, som heter RAR. Som, jag tror det stod för rationell anmälningsrutin eller något sånt där. Och det var allt annat än rationell.
Så sjukt ologiskt.
Det var för det första var det en dosbaserad.
Ja.
Så att, och de kommandoknappar man hade att tillgå, det var bland annat scrolllock-knappen, F7, F11.
Ja. Nej, men så orimligt.
Ja,
men det viktiga i en polisanmälan, man skriver ju in vad det för brott, gärningsbeskrivning. Och det kan ju börja med datum, klockslag och exakt vad som har hänt.
Mm.
Och sen så skriver man in vem som är skäligen misstänkt.
Ja.
Eller om den inte är skäligen misstänkt, kanske en utpekad person.
Ja, kan det vara.
Sen skriver man in lite andra berörda personer. Och sen så skriver man ju då en fritext.
Ja, och den är ju jätteviktig.
Ja, och det pratade vi en del om i snutslang och pundartuggsavsnittet. Om att skriva. Vad gör du, Anna? Varför gräver du i BH:n? Kliar det?
Ja. Förlåt, kan du inte, varför kan inte vissa saker bara få passera?
Men det lät ju så.
Nej, men fritexten är ju superviktig. För att du nämnde ju det här med rekvisit inledningsvis. Mm. För redan här så måste man ju försöka att beskriva brottet utifrån rekvisiten.
Ja.
Och om de är uppfyllda. Eller inte.
För någonstans har ju polismannen, kvinnan, bestämt sig för det är det här brottet.
Mm.
Och det är inte alltid såklart, skulle jag säga.
Nej, verkligen
inte. Herregud, man har stått där.
Många
jag har stått med min
det
kollega, du vet, det har spillts ut något, inte vet jag, någon olja på en parkering. Så att man bara så här, fan, är du vass på miljöbrott?
Ja, precis.
Uff, du vet, man åker in station och bara bläddrar den här blåa tegelstenen och bara, jag vet det, fan. Nej, alltså, vad är det för rekvisit som ska vara uppfyllda?
Nej, och ibland kan det vara så att man är ute i miljöbalken. Det kan vara miljöbrott, som du säger, men kan det också vara framkallande av fara?
Nej,
kan det vara nedskräpning?
Mm.
Kan det vara, alltså, man kan vara i så många lagrum och nosa runt liksom, innan man bestämmer sig. Och inte sällan får man ju ringa då till en jourhavande förundersökningsledare och ha en dialog kring det här. Vad ska vi ange för brott i anmälan?
Jag skulle vilja nämna det här begreppet fara i dröjsmål.
Mm.
För som jag nämnde så har ju den här båten en kapten som är en förundersökningsledare.
Mm.
Ibland kan det vara så att man inte har tid att inhämta besluten. Alltså att jag känner att jag precis just nu behöver vidta en åtgärd som kräver beslut av behörig förundersökningsledare.
Vad skulle det kunna vara för åtgärd då?
Det skulle kunna vara en kroppsvisitation. Det skulle kunna vara en husrannsakan. Där jag känner att tillfället nu gör sig icke att jag går ut i trapphuset, knappar på telefonen, väcker en jouråklagare 04.12, ska dra ärendet och ingångsvärdena och sen så begära rätt att göra en husrannsakan. När jag kommer upp i lägenheten, jag kan måla upp en situation för dig där vi hade. När vi kom in i lägenheten, då stod alla fönster öppen, duschen rann vatten, handfatet rann, toan rann, disk, hon, alltså det sprutade vatten i alla ställen, alla fönster öppna, och på golvet låg en man med händerna på huvudet och tugga på ett simkort.
Okej.
Frågan är om vi kom lite för sent in i lägenheten.
En smula.
Allt var nerspolat och han hade käkat upp simkorten. Så att ibland är det bråttom. Och då har polisman rätt att ta beslut i fördröjsmål. Det vill säga, jag kan inte utan men för utredningen avvakta beslut från behöriga förledare. Och då får man ta beslut. För att sen ringa till behöriga förledare och tala om: hej, jag har redan gjort utredningsåtgärder i ditt namn, så att säga.
Ja, och för det där är ju viktigt också, för att alla de här åtgärderna som vidtas ska ju dokumenteras.
Absolut.
Det är ju så jätteviktigt att det finns med i ärendet, helt enkelt.
Klockslag, av vem, beslut och så vidare.
Var det har verkställts beslutet och av vem. Och
det står ju också med polisanmälan. Beslut och åtgärd brukar man ha, där man har liksom klickat i vem har gjort vad och beslut och vilka klockslag. Och de här klockslagen är lite viktiga. Om en polis beslutar för att gripa en person, det kan man ju göra. Och det får man göra om det finns skäl att anhålla. Då griper polisen. Åklagare griper inga människor. Rätten griper inga människor. Och sen så håller man då skyndsamt ett så kallat 24-8 förhör.
Just det.
Och sen ska man ju prata med åklagaren direkt och berätta vad som framkom, och sen så kommer åklagaren besluta om den här personen ska anhållas eller omedelbart försättas på fri fot. Kan fortfarande vara misstänkt för brottet.
Ja, visst.
Men behöver vi hålla personen i förvar. Och varför? Då finns det tre som vi kallar för häktningsskäl. Det finns tre anledningar till varför du inte får vara ute och vifta runt fritt på stan i väntan på att förundersökningen pågår. Och vilka tre är de då, Anna?
Ja, det är att man kan undanröja bevis, till exempel.
Det vi kallar för kollisionsfara.
Ja, inte kollisionsfara.
Det är inte risk att du krockar. Kollisionsfara.
Ja. Det kan också vara så att du flyr.
Flyktfara.
Och det kan också vara så att du återfaller i brottslighet.
Recidivfara. Och sen så ska åklagaren gå till domstol, pröva häktning. Senast klockan 12 tredje dagen.
Ja.
Klockslag är ju viktiga när det kommer till det.
Är viktigt. Ja. Och det här tycker jag alltid, det låter ju som något hämtat från Bibeln eller något. På den tredje dagen
ska häktning,
skola, häktning. Ja.
Men det är ju också för personen, du ska inte kunna sitta anhållen hur länge som helst, utan det ska in i domstol och prövas om det är rätt att du ska vara inlåst och bli då häktad.
Ja.
Och om domstolen säger nej, inga häktningsskäl föreligger, då blir du omedelbart
försatt på fri fot.
Yes.
Men, och det här är ju också en sån här sak som jag tror råder viss förvirring kring. Att det kan ju vara så att man varken anhålls eller behöver sitta häktad, men ändå fortsatt är misstänkt för ett brott. Så att det är liksom inte synonymt.
Nej.
På något sätt att, ja, att sitta bakom lås och bom, då är du misstänkt.
Nej.
Och får du gå hem så är du inte där. Utan
det
utredningen kan ju drivas fortfarande.
Och det är många gånger polisen kommer till plats, tar upp en anmälan, du är misstänkt, och sen är det tack och adjös.
Ja.
Som kommer inte gripas överhuvudtaget.
Nej.
För det föreligger inga gripande skäl eller häktningsskäl.
Precis.
Det vill säga du är misstänkt och kanske också kommer att dömas för brottet. Men du får vara ute och du får jobba och hämta på förskolan och alltihopa tills vidare.
Exakt. Sen kan ju en var gripa också. Ska vi säga någonting om det?
Ja.
Alltså att vem som helst får göra ett gripande.
Ja. Och det är det som till exempel väktarna använder sig av.
Ja.
Envarsgripande.
Precis. Och då är ju, kravet ska ju vara att det är ett brott som har begåtts, men också att fängelse kan följa av det brottet.
Du kan inte kasta dig över någon på stan som slänger glasspapper.
Nej, det kan du inte göra. Nej, precis. Och det kan ju vara för att förhindra då att den här personen ska fly, helt enkelt.
Och där är det ju viktigt att det skyndsamt lämnas över till polisförprövning.
Polisman, ja.
Du kan inte enbart gripa en person och ta hem personen.
Nej, precis. Och utsätta den för någon form av förhör.
Nej.
Korsförhör i hemmet eller så. Ja. Det funkar inte.
Nu tar vi det här en gång till. Ja. Hur kom du till platsen?
Envar får ju också faktiskt gripa någon som efterlyst för brott. Ska nämna.
Vad har vi då för brottsutredande åtgärder som kan ske, polisen? Vad har vi, jag tänker så här, nu tänker jag, jag ska en klopp med panna. Vad används? Man använder sig av IT-forensiker som kan göra det är som att obducera en dator.
Ja, kan man säga.
Det kan
eller
vara...
det behöver inte vara en dator, det kan vara allt som kan, alltså all media som kan lagra information egentligen.
Vi har ju kriminalteknikerna såklart.
Ja.
Vad har vi mer? Vi har förhörsåtgärder.
Ja, men du har ju en patrull, en polispatrull på plats som kan utföra ganska många såna här så kallade långtgående förstahandsåtgärder.
Yes.
Världens krångligaste ord.
Var smart på plats.
Var smart på plats och gör så mycket du kan på plats som kommer att gynna utredningen. Mm. Och då är det ju allt ifrån egentligen bevissäkring till förhör. Mm. Till dörrknackning kan det vara,
avspärrning.
Avspärrning, alltså försöka vidta så mycket bra
beslag.
Mm. Så många utredningsåtgärder som möjligt för att optimera den fortsatta utredningen och säkra upp de bevis och liksom iakttagelser som sen kan påverkas eller försvinna. Redan där börjar ju utredningsarbetet menar jag.
Alltså det här med utredningsarbete. Kommer du ihåg när du var aspirant?
Ja.
I början där?
Ja.
Fick du gå in och hade så här utredningsveckor?
Nej, det hade vi inte. Men däremot så var jag inne. Jag blev ju på chocken.
På chocken?
Förstande
grossess?
Ja. Nej, men jag hade utrednings- eller ungdomsutredningar när jag var gravid.
Ja.
Så jag fick lite...
Vad tyckte du om det?
Nej, men alltså, faktum var att jag tyckte faktiskt att det var ganska roligt och jag tyckte det var bra för att man fick en mer komplett bild av polisarbete.
Hade du krimtoffla på?
Ja, naturligtvis.
Såklart. Vad körde du för
några? Ja, Birken. Det är Birkenstock som gäller.
Nej, men alltså för det här är ju, och det tänkte jag på när jag var lärare på polisutbildningen. Eleverna såg ju inte fram emot utredningsveckorna.
Nej.
Det är så här, ska in, de vill ju ut. De vill ju ut. Men alltså att sitta inne på utredning, det är ju så komplext.
Ja. Det är mycket
jävligt
att lära sig.
Intressant. Mm. Mycket att lära sig. Och jag jobbade ett tag på en enhet där man jobbade ute 20 veckor. Mm. Och sen gick du in 10 veckor.
Vad intressant. Man roterade alltså.
Ja, dels för alltså man ska bli uthållig. Man orkar inte jobba ute. I liksom så, under så lång tid.
Mm.
Men och dels för kompetenshöjning.
Ja.
För att när man fick gå in och utreda samma typ av ärenden som man höll på med på utsidan, fick man en helt annan förståelse för komplexiteten, din egen roll. Att ha bråttom ute, att glömma ställa frågor, gör att de på insidan får jaga personen. För att du rent juridiskt ska underrättas om någonting. Och de kan inte liksom stänga fuppen förrän det är klart.
Nej.
Så att jag tänker så här, var inte rädd för att vara på utredningen.
Nej.
Det är kul, Det är kanske inte lika actionartat, men det är ju mer Sherlock Holmes-arbete.
Ja, men det är det ju. Och omvänt, jag tänker, i alla fall så är det ju så på lite mindre orter där man jobbar, så kan man ju ha jättestor glädje av personkännedom och sådär som du har fått på utsidan för utredningsarbetet. Mm. Du vet vad du ska eftersöka någon som ska höras, och du vet hur olika grupperingar ser ut, för du har träffat dem i uniform, så att säga. Så att det är ju en win-win, ja, verkligen, skulle jag säga.
Jag går att tänka på, jag och en kollega till mig, vi hade en galen sommar. Vi var ganska ensamma på insidan en sommar, och det var ett sånt rull i alla ärenden. Mm. Så ute i gänget, de vispade in ärenden i en sån hög akt. Så bara man gick fan och pudrade näsan, så låg det 17 nya akter på bordet. Oh, man, vi hann inte med.
Nej.
Och för att orka med den här arbetsbördan så skapade vi, gud, nu tänker jag om någon gamla chefer hör det här, men så skapade vi stölddansturné.
Jaha.
Vi gjorde ett system, det var här ju då hette det länskrim. Vi gjorde ett system hierarkiskt, vilka liksom, där länskrimschefen längst upp och sen så i fallande ordning ner med viktiga personer. Och sen gjorde vi ett poängsystem, och stölddans var alltså om en av oss tog oss in på deras arbetsrum, lyckades stå bakom dem och dansa.
Uppehålla dem, eller?
Just i det här fallet var det som Carlton.
Ja, it's okay.
Ser du dansen framför dig? I löndom stå bakom ryggen på dem och dansa, och den andra var ju då tvungen att se.
Väldigt roligt.
Mm. Den andra var tvungen att se. Om man klarade det, behövde inte vara många sekunder, då fick man poäng. Om den som tittade avslöjan, då fick den ju typ så 100 minuspoäng. Så att det var ju bara så man konstatera. Och det var ju vissa som var ganska lätta. Så typ man skulle gå in till, jag kommer ihåg Eva, hon var liksom administrativ. Gå in och hon så jävla koll. Så varje gång man säger, åh vilka fina blommor har föst. Man försökte ta sig in bakom hennes. Så hon bara, vad fan gör du bakom mig Sally? Nej, jag skulle bara plocka ett blad här från din blomma.
Jag tänker att lyckas med det är ju en bedrift. För att de flesta poliser har ju en
ryggen fri.
Exakt, det är ju extremt känsligt det här att ha någon i ryggen. Och det spelar ingen roll om det är en kollega.
Nej,
det är känslan liksom
att ha någon bak.
Ja, alltså du har jobbat upp den där trygghets, eller vad ska man säga, säkerhetszonen
du,
på något
när
sätt.
Du och din man går ut och käkar på en restaurang, sätter du dig då automatiskt så att du, så att du ser utgången?
Ja,
och ingången.
Ja, alltid.
Tycker han att det är jobbigt? Vill han
Det har
där?
Inte varit ett problem. Jag vet inte ens om han faktiskt har tänkt på det. Men jag är väl alltid först på något sätt.
Mm.
Jag ligger nog alltid lite steg före.
Du tar den platsen.
Jag tar den platsen.
Men du vill ha överblick.
Jag alltid. Jag hatar att sitta med ryggen mot en entré eller en dörröppning. Det gäller även på jobbet. Tycker inte om det att göra det där heller. Yrkesskada.
Har du varit med om någon utredning där din kriminaltekniska fynd eller iakttagelse har varit avgörande för utgången, där du bara kände i rätten så här, hade det inte varit för mitt scoop, mitt fynd, så hade det här inte liksom gått att uppdaga.
Kriminaltekniska undersökningar, det är ju, vi jobbar ju ofta liksom i team och med ganska breda, med en bred utgångspunkt, så det är sällan, skulle jag säga, som ett enstaka fynd kommer resultera i en fällande dom, även om det också förekommer. Men däremot så har det ju hänt att jag har kommit ut till brottsplatser där det är lite omtvistat om det här påstådda brottet verkligen har skett. Jag har flera så här exempel som jag kan dra mig till minnes, när man har påstått att man har haft besök hemma mitt på blanka dagen av maskerade personer som har gått in och rånat en och bakbundit en och stulit ägodelar i bostaden, och där man ganska snabbt har kunnat avfärda det utifrån hur det ser ut på platsen, hur man har rört sig på platsen, och det här som man skulle ha bakbundits med visar sig inte liksom, det stämmer inte. Sådana exempel finns det ju flera faktiskt sådär. Och sen finns det ju, det jag också tänker är ju brandundersökningar där
det kan vara påstått att det skulle finnas naturliga orsaker till att en brand har uppstått. Mm. Och där vi utifrån att läsa brandbilden, alltså hur brandförloppet har gått till, ganska snabbt kan jag säga att men det överensstämmer inte alls med beskrivningen från den här då målsäganden.
Tänk på försäkringsbedrägeri.
Ja, precis. Och där man också faktiskt har kunnat säkra brännbar vätska som visar sig sen, så att man sen med säkerhet kan säga att den här branden har faktiskt varit anlagd.
Okay.
Och sen blir det ju ofta alltså att våra iakttagelser måste ju understödjas någonstans av utredningens övriga åtgärder och då främst förhör och så.
Mm.
Men visst, ja, det är många fall som jag kan erinra mig som både mina och andras iakttagelser absolut ger stöd för ett visst scenario eller har motsagt.
Så det är ju hela grejen med brottsutredning, det är att det är många bäckar små.
Ja.
Det är väldigt sällan det är liksom en sak som avgör och att det är teamwork. Jag som spanare, jag har ju filmat så ofantligt många timmar helt i onödan.
Ja.
Jag har ju sprungit, jag har fixat och donat och filmat och sen så tar de med liksom,
pytte.
Ja, en mening.
Fast grejen att du vet ju aldrig det.
Nej, och det är så skönt att sitta i rätten och då få kvittens på att det är det sättet vi behöver jobba.
Ja.
För då visade det sig sen, vi hade ett ärende där det var en som, ja men jag tror bara att han hade gått fri, gått lös och så klarat sig.
Mm.
Men då var det en sekvens där han fick en påse från en annan och vi vet att påsen vägde 6,7 kilo för det var kokain i den som hade hittats ändå. Där han tar emot en påse med sitt lillfinger. Han bär helt enkelt handtaget i lillfingret. Och då var det en stor grej i rätten att det är inte ett vanligt och rimligt sätt att bära. Du testar att bära 7 kilo i lillfingret. Det är inte ett bekvämt liksom. Och han hade inget fel på handen i övrigt så att säga.
Mm.
Den lilla filmsnuttsekvensen tillsammans med en annan iakttagare som tillsammans med någonting ur ett förhör gjorde att.
Ja.
Så att det är ju många bäckar små.
Ja, man skulle väl kunna sammanfatta lite också som att man kan, jag säger som farbror Barbro, det finns
inga genvägar
fram till den perfekta brottsutredningen.
Nej,
men alltså genvägar är ju ett no-no. Man måste ju ändå liksom alltid jobba brett och objektivt och med uthållighet skulle jag säga.
Och det kostar
och vända
pengar.
På alla stenar som går.
Mm. Och det är svaret på varför brottsutredningen kostar pengar.
Ja.
Men, och då, jag tänkte avsluta med för att de som har gjort polisanmälningar, kanske några av våra lyssnare har gjort det, och så får man hem ett brev att förundersökningen är nedlagd.
Mm.
Och sen har någon bara skrivit någon harang.
Yeah.
Det finns ju lite olika anledningar.
Det är ju bra, nedläggningsgrunder.
Ja, nedläggningsgrunder. Och det kan ju vara förundersökningsbegränsning, det kan vara åtalsunderlåtelse, det kan vara åklagaren, det kan vara polisen. Men det finns ju ett gäng olika anledningar till varför man lägger ner och eller inte inleder överhuvudtaget. Och det kan vara dels till exempel om kostnader och arbetsinsatsen är helt orimliga i förhållande till brottet som ska utredas. Även om det för personen är det mest viktiga som har hänt mig i hela mitt liv så är det liksom i den stora samhällsapparaten inte rimligt. Till exempel onödigt resursslöseri helt enkelt.
Mm.
Det kan också vara att det uppenbart inte går att utreda.
Ja.
Och då ska man inte hålla på med det.
Nej.
Då är det inte värt det, även om jag som drabbad känner att, vad fan, varför gjorde ni inte det?
Mm.
Det kan vara att man kan liksom förvänta sig en villkorlig dom eller några andra särskilda skäl. Personen är typ skitgammal. Skitsjuk.
Ja.
Snart död. Ja, men det är inte rimligt då att avsätta jättemycket statspengar och resurser för att hålla på med det här.
Det kan ju också vara så att brott inte kan styrkas.
Nej.
Alltså det kanske inte ens har begåtts ett brott enligt lagens mening.
Nej.
Det kan ju också vara så att det har begåtts någon oegentlighet som mer berör civilrättsliga frågeställningar. Och där det handlar om att man själv får stämma någon eller...
Ja. Det har man ju som polis ibland fått coacha. Det här måste du dra civilrättsligt.
Ja.
Det här är en tvist. Det är tvistemål,
precis,
tvistemål som ni får hantera bredvid det vanliga domstolsförfarandet.
Precis.
Hörrni.
Bra tugg.
Bra snack som du brukar säga.
Ja.
Bra snack.
Bra
tack.
Snack.
Tack. In på Instagram. Ljungdahl och Ginghede.
Följ oss,
ställ frågor, sprid ordet. Och så har vi en mailadress, Anna.
Ja, Ljungdahl och Ginghede
@gmail.com. Det går bra att skicka meddelanden på Insta också, ja, förstås. Och i övrigt kan vi bara säga att vi ses och hörs om en vecka igen.
Det hoppas vi, ja, om inte himlen faller ner.
Ja, man vet
ha det gött.
Ha det gött.
Hej, hej, hej. Hej, hej.